Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men skridskoskydden skulle stå snyggt och han tog upp oss mitt i natten och skulle gå runt en löparbana och ja, men lite små saker sådär. Men nej, jag hade absolut inga problem med honom. Jag tycker det funkade ganska bra. Nu förväntar sig många att man ska bo på hotell och man ska bli serverad det ena och det andra. Och det här med eget ansvar finns inte på samma sätt, ser vi på de här yngre spelarna som kommer. De har väl allmänt onyttigare mat än vi kanske har i Sverige. Fast man liksom inte åt pizza och hamburgare och så varje dag. Och sen skulle jag egentligen bara, tror jag, gå ner dem där igen. Liksom. Och så tog det aldrig stopp, utan det är bara fortsatte. Så fick man ju kommentarer om att man såg väldigt vältränad ut. Och, fast för att man liksom var smal egentligen. Och sen så fortsatte det bara.
Som 14-åring debuterade Kim Martin Hasson i hockeylandslaget och som 15-åring var med och tog Sveriges första OS-medalj på damsidan. Eller fel, hon var inte bara med, hon var helt avgörande i bronsmatchen mot USA. Det blev till slut 244 landskamper för tjejen som en gång stövlade ner till grabbarna i rinken i Hammarby och frågade om hon fick vara med. Endast 9 år gammal. Men det kunde lika gärna ha slutat med ett magplask från femmans hopptorn. Idag är Kim sportchef i storsatsande Frölunda Hockey. Om några år så tror hon att damlaget, precis som herrlaget, fyller Skandinavien. När Kim nått dit så kanske hon är redo för nästa steg. Hon är nämligen inte främmande för att ta jobbet som general manager för 3 Kronor. Vi pratar också om varför en hockeymålvakt måste vara bäst på skridskoåkning. Vem dottern Riley är döpt efter. Om Leif Bork tvingade damlandslaget att äta orm. Vad som serverades i periodpauserna i ryska hockeyligan. Och den osunda besattheten att gå ner i vikt.
Vill du ha vatten i alla fall?
Nu behöver jag vatten.
Nu behöver du vatten. Redan behöver du vatten. Ja, välkommen till spännande möten, Kim Martin Hasson.
Tack så mycket. Tack.
Du, jag bara funderar på uttalet. Ditt efternamn Martin, säger man Martin. Mm. Men jag har en annan kille som varit i podden som är granne med. Han heter Peter Martin.
Ja, många säger ju Martin till mig. Ja. Vet inte att det ska vara Martino, det är en apostrof precis över i-et.
Det är det,
men det glöms bort väldigt ofta. Jag gör det knappt heller, så att, det ska finnas ett.
Okej, därav Martin. Mm. Du, hur mår du så här på morgonen klockan 9? Det är inte så ofta jag i alla fall spelar in podd klockan 9 redan.
Nej, nej, men det känns bra. Jag är uppe ganska tidigt och kör barnen till skolan och sådär. Så att, och nu är det ju så himla ljust och fint väder, så man vaknar ju alltid relativt positivt tycker jag ändå, och pigg.
Du är väl lite väderberoende. Är det dåligt väder så är du inte lika positiv.
Lite så är man ju. Jag tycker ju att det är väldigt gött att se sommar nu och komma här.
Ja. Du, hur är du morgonmänniska? Är du morgonmänniska?
Ja, men det är mer morgon än kväll. Jag är väldigt kvällstrött, så att det blir oftast läggdags för 10. Så att,
okay. När sena partys är liksom...
Det händer inte så ofta längre, nej. Nej.
Du, vi har ju skjutit på den här intervjun någon dag eller två. Hur mår dottern?
Dottern mår bra. Ja. Hon är tillbaka i skolan. Så att, det är skönt för oss alla, tror jag. De klättrar ju på väggarna när de... är sjuka hemma. Mm. De är oftast inte sjuka utan de har oftast ganska mycket energi ändå.
Du, hur ser resten av dagen ut idag?
När vi har till möte efter lunch. Ska försöka hinna träna lite och sen har laget träning och dottern har träning. Så det blir som vanligt mycket hockey.
Det är mycket hockey, ja.
Ja.
Men hon spelar hockey också, eller?
Jajamän.
Jajamän.
Jajamän, i Frölunda.
Hur gammal är hon?
7.
Mm-hmm. Då är det landslagsdebut om typ 7 år då, eller?
Ja, typ. Hon säger att de ska bli bäst i världen, så vi får väl se.
Ja. Och så har jag läst någonstans att hon har inte bestämt sig vilket land hon ska representera.
Nej, eftersom min man är från Kanada och sen vi i Sverige. Så hon har ju pratat om att Kanada hade ju varit coolt för att Kanada är bättre. Men sen har hon också varit inne på att de kanske måste spela för Sverige för att hjälpa dem, har hon sagt.
Ja, det är väldigt klokt. Du har väldigt klok dotter, måste jag säga.
Ja, nej, hon är väldigt inbiten i hockey.
Men sen kan du ju också köra upp det kortet att vem är det som har varit bäst i familjen?
Ja.
Eller?
Ja. Och där är det ju... Vi får väl se om hon tar mig, men Sverige leder ju den kampen i familjen.
Ja, men precis. Ja. Och det blir svårt att slå den, eller?
Ja, just nu kommer han ha svårt att slå det.
Hur din man, har han spelat hockey själv, eller?
Han har spelat på ganska låg nivå, men är ganska duktig och väldigt hockeykunnig, så han jobbar också för Frölunda. Och nu är ju han uppe på nätterna, för han följer ju NHL-slutspelet. Mm-hmm. Han hejar på Toronto som förlorade i natt, så då får man liksom balansera morgonen och veta. Så först jag gör på morgonen är att kolla hur matchen gick. Och sen får man liksom anpassa sig lite.
Ja, du får inte kvittra för mycket.
Nej,
sådär på morgonen.
Nej, det får liksom så här, har de torskat då behöver jag inte säga så mycket. Utan det är så här, okej. Och sen vinner de så får man sprida lite mer glädje.
Varför Toronto?
Hans pappa hejade på Toronto och sen så har det liksom bara hakat på. Men det är inte närmare, Montreal är närmare honom, men Toronto är ändå ganska nära där han bor, eller där han är ifrån.
Har du något eget favoritlag i NHL?
Nej, det har blivit att jag hejar också på Toronto, eller att man följer Toronto. William Nylander gör det ju väldigt bra där, och dottern är ju döpt, eller inte döpt, men har fått namn efter en Toronto-spelare, Morgan Riley.
Jaha, okej. Okay. Mm. Så hon heter Riley?
Ja, precis. Ah. Och det var ganska häftigt, för Toronto var ju här och spelade för några månader sedan i Stockholm. Och då hade hon gjort, var vi på träningen med Toronto, och så hade hon gjort en affisch där det stod liksom, ja, men jag har namn efter dig. Och då kom ju han fram till henne och så fick hon en klubba, och det blev ju rena mediastormen. Så att det var ju säkert 20-tal journalister som stod och tog foton, hon skulle intervjua, och så spreds det på NHL Network och ja, men överallt. Så det var flera 100 000 som hade sett det här sen. Så att det var häftigt för henne.
Ja, kul.
Och häftigt tror jag för min man.
Ja, det
är, ja, ännu häftigare skulle
jag
säga.
Jag. Men sen här så har ju Toronto har ju rätt mycket svensk anknytning.
Ja.
Det får man ju verkligen säga med tanke på Börje.
Ja, nej men exakt. Så att, och de har ju många svenskar i laget också. Så att det är väldigt roligt att kunna följa dem ändå.
Mm. Jag sa det att hon skulle spela i landslaget om 7 år. Hur känns det?
Det känns ju ganska konstigt när man tänker så. Jag är ju ansvarig för hockeyakademin för tjejerna också i Frölunda. Och då börjar man ändå tänka att nu tar vi in födda 08. 8 och nästa gång blir det 09. Och då är det liksom, det är ju inte, hon är född 16. Så det är ju liksom inte jättelångt tills dess. Och det känns väldigt konstigt att förhoppningsvis kan man ju se sin dotter spela TV-pucken och sådana grejer inom kort. Och det är inte extremt många år kvar. Nu är TV-pucken ju vissa födda 10 tror jag till och med.
Mm, du var 14 alltså. Mm. Men du debuterade ju i landslaget när du var 14.
Ja, det gjorde jag. Men jag tror att det är lite andra tider nu. Nu är det större konkurrens. Och det finns ju juniorlandslag och U16-landslag. Och, det är ju ganska sällan en 14-åring är med i landslaget nu för tiden.
Ja, men det berodde ju inte på riktigt på, att, på konkurrensen när du debuterade som 14-åring. Du gjorde ju faktiskt det. Var det en OS semifinal var det?
Ja, ja, då var jag nog nästan 15. Jag spelade min första VM när jag var 14. Mm. Men 15 var jag när jag spelade med OS-bronsmatchen också. Så att,
det är ju en hyfsat hög nivå kan man väl mitt sagt säga. Så att, det måste ju funnits konkurrens då också.
Ja, men det gjorde det. Absolut. Och det blev ju lite generationsskifte där hon som egentligen var etta inför turneringen och stod de flesta matcherna innan semin och brons var liksom i sluttampen på sin karriär. Och jag tror hon la av efter det OS:et också. Så då blev det liksom ganska naturligt att få in en yngre som kunde ta och axla den rollen.
Det tog fast en del, man blir utkonkurrerad av 15-åring till sista medaljmatchen. Ja. Det hade jag också lagt av.
Ja, och sen blev det många år. Sen fick ju några axlar efter mig. Så att,
ja. Ja, det kommer ju alltid nya såklart. Ja. Men om man säger så här, 14-15, i andra branscher har man ju sagt det, exempelvis som men artist eller skådespelare, man har nästan sagt liksom, men det var en barnstjärna.
Mm.
Hur var det för dig att vara så ung? För det fanns säkert som var dubbelt så gamla som
Ja, det. Nej, men det blev ju att man fick ju mogna till. Man kunde inte direkt vara liksom barns, utan man fick ju vara som alla andra. Och de tog ju väldigt bra hand om mig och såg till att jag skärpte mig om jag spårade ur någon gång och fick liksom fånga tillbaka mig i rätt bana. Så att det var ju en väldigt bra grupp skulle jag säga, där alla var väldigt måna om varandra och ville hjälpa. Och ja, men alla ville ju lyckas, så att, det var ju liksom bara att man var tvungen att vara seriös hela tiden och proffs i det man gör. Och det är såklart att det hjälpte min fortsatta karriär.
Mogna till snabbt, det är ju så här, därifrån det är så himla långt till att säga att brådmogen, alltså vad gjorde det med dig om du reflekterar nu tillbaka?
Nej, men jag tror att idrott har ju väldigt mycket med livet att göra, att man blir bättre på att planera, bättre att ta tag i saker, och jag tror skolgången blev bättre för att man liksom var tvungen att vara disciplinerad och klara skolan och hinna med allting. Och, jag tror att idrott gör väldigt mycket liksom med en person. Och, kollar man på många jobb idag så är ju många intresserade av elitidrottare. Och den karaktären de flesta har.
Så du blev bättre i skolan fast du egentligen var där färre timmar?
Ja, nej, men det skulle jag säga. Alltså att jag missade ju väldigt mycket i skolan, men klarade ändå av det ganska bra. Och det krävs ju ändå en viss attityd till att ändå anamma sig i allt som kretsar runt en.
Men fanns det många som sa så här, men hockey det kan du inte prioritera, du vet skolan, det är framtiden. Och var det många som sa så till dig?
Nej, inte om skolan, men det var ju en del kompisar som tyckte det var konstigt att man tränade istället för att kanske hängde med dem eller gick på fest eller gick på olika saker som de hittade på. Men de flesta förstod ju ändå ganska snabbt sen, för att jag fick ju ändå vara med i tidig ålder av att vinna saker och vara med på stora grejer. Då fattar väl människor bättre skulle jag väl säga. Men det var tufft ibland att skippa saker och ting.
Vad sa föräldrarna?
Nej, men de har alltid varit stöttande och aldrig liksom... aldrig att jag skulle plugga istället för skola eller för hockey, utan... hockey var nästan lika viktig, men det var väl kanske också för att jag klarade skolan bra och gjorde ändå alla mina läxor och skötte mig. Så att Jag hade ju ändå en bror som spelade hockey också, så de hade fått gå igenom det där tidigare. Så att, när de har alltid varit stöttande i, för mig och idrott.
Du har inte hört det där att men det där kan du aldrig leva på?
Nej.
Sådär, liksom. Så, för det finns ju många som är sådär förnuftiga, så kallade förnuftiga
det
människor.
Det finns ju säkert som folk som har tyckt och tänkt, och många som har frågat om tjejer verkligen kan spela hockey och hit och dit. Men i min närmsta krets har det inte varit någonting sånt.
Var lite coolt såhär när du kom tillbaka till skolan?
Sen, jag blev ju ascool efter jag vann OS-brons, där gick jag i nian. Då var jag cool.
Även bland killarna? Eller just bland killarna kanske?
Ja, nej, då blev jag cool lite överallt, tror jag.
Du, men om vi går lite tillbaka och ser hur allting började. Någonstans så har jag läst att född i finska församlingen. Och då blir jag lite så här, vad har det med saken att göra?
Ja, ingen aning, men min mamma är ju från Åland.
Aha.
Men vi föddes ju i Sverige, så jag vet inte hur det där blir. Men det blir väl för att mamma är åländska, så blir man född in i någonting.
Men du pratar om att finska, va?
Nej, hon kan lite finska, men väldigt lite.
Men du har inte liksom...
Nej, jag har inte snappat upp någonting, nej.
Triggat att jag ska lära mig finska?
Nej.
Nej, det är ju rätt svårt. Men hur har era föräldrar hockeyföräldrar? Eller hockeyföräldrar är de ju, men är de hockeyspelare? Vilken kontakt har de haft med hockeyn? Eller hur kommer det sig att vi hamnar i hockey?
Nej, men min bror valde ju att spela, och jag vet inte riktigt varför han valde att spela. Och han var målvakt, och då märkte min pappa att det fanns ju ingen som tränade målvakterna. Så han tog på sig att läsa lite kurser och liksom bli målvaktstränare. Och sen blev han målvaktstränare för mig. Men ingen av mina föräldrar har egentligen... ingen av dem har spelat hockey. Mamma har inte ens idrottat. Pappa körde fotboll och brottning och gymnastik. Men ingen hockey alls. Har båda svårt att åka skridskor och sådär. Så det är väldigt konstigt att både jag och min bror ändå blev ganska... Ja, men framgångsrika inom hockey och så att
Men din farsa måste ändå vara hyfsad på att åka skridskor ändå, när man ska vara målvaktstränare, så antar jag att han skyfflar lite puckar på dig.
Ja, jo, han kunde ändå stå och skjuta, men jag skulle inte säga, jag skulle nog inte säga att han var duktig på skridskorna, men han kunde stå på skridskorna.
Ja, det är ju en förutsättning. Men själv kunde du stå på skridskorna så pass bra så att du var målvakt, eller hade du hellre varit utespelare och hamnat i mål för att du inte var så bra på skridskorna, eller hur är det där?
Men jag fastnade för målvakt direkt, men jag höll ju på med massa olika sporter och hade gått på konståkning innan, så jag kunde ju åka skridskor. Men jag föll för målvakt direkt och har aldrig varit utespelare, någonsin. Utan blev målvakt som nioåring och där var jag.
Men vad är grejen? Ge mig hisspitchen på att vara målvakt i hockey.
Men jag tror att jag älskade att kunna vara där bak och rädda laget och hade väl alltid den här känslan. Jag förstod ju aldrig liksom att man kan misslyckas. Det kommer väl lite längre fram i karriären. Men att man kunde bli hjälten där bak och rädda hela liksom laget.
Det är lite där allt att vinna och inget att förlora.
Men lite den inställningen hade jag liksom hela tiden fram tills jag... misslyckades någon gång, och då fick man ju känna på det. Men det tog ändå ganska lång tid innan jag fick den, vad ska man säga, fattade den rädslan att man faktiskt kan bli en syndabock också. Mm.
Men du ångrar liksom inte så att jag hade gärna velat prova på att vara utespelare?
Nej, men däremot spelar jag hockey nu liksom så här med någon gubbgäng eller företagshockey, då är jag utespelare. Mm-hmm. Så nu tycker jag att det är väldigt kul. Nu vill jag liksom absolut inte stå i mål, utan... nu är det kul att vara utspelare och göra någonting annat.
Men hade du kunnat, så här, rent hypotetiskt, om du hade bestämt dig när du var, säg så här att du var 22-23 och tänkte att nu vill jag spela utspelare. Hur tror du att det hade sett ut?
Ja, men jag tror att jag ändå hade kunnat spela hyfsat. Jag hade inte varit i landslag, det tror jag inte. Men jag är ändå ganska hyfsad spela ute. Bra spelförståelse och kan ändå åka skridskor och kan hantera puck och skjuta och sådär. Så att jag tror att hade man fått göra det i några år, så hade man ändå kunnat spela på hyfsat hög nivå. Det tror jag.
Men hur bra måste man vara på att åka skridskor om man är målvakt?
Väldigt bra. Du ska egentligen vara bäst i klassen.
Asså? Mm. Det tror man ju inte.
Nej.
Nej, för du måste ju förklara.
Nej, men du ska ju ändå röra dig i olika riktningar och vara snabb på skridskorna och förflytta dig i samma hastighet som skottet eller passningarna. Så man måste vara väldigt bra på skridskorna. Eller så ska du vara stor och då klarar du dig på att inte behöva röra dig så mycket. Men är du en liten målvakt så måste du röra dig väldigt snabbt på skridskorna.
Hur var du relativt sett målvakterna?
Nej, men jag var nog ganska kort. Det var jag. Så jag var ju tvungen att använda min skridskoåkning och framförallt läsa spelet bra. Så jag kunde vara i position innan då, innan skyttarna.
Men det måste ju ändå vara väldigt, det är ju ändå skillnad på rörelsemönster, hur man åker skridskor.
Ja, men det är ju väldigt stor skillnad. Men jag tror är man bra på skridskorna så kan man anpassa sig väldigt mycket. Om det händer någonting eller något uppstår så kan man liksom korrigera och ändå lösa uppgiften även fast man inte, det inte blir som det kanske brukar bli. Så kan man rätta till sig.
Men om man nördar ner sig lite i målvakteriet då, vad krävs för att det ska bli en bra målvakt?
Men jag tycker ju alltså bra skridskoåkning, framförallt starkt mentalt. Och sen tror jag absolut att det är en fördel att kunna läsa av spelet och kunna vara snabbare egentligen i tankarna än vad skyttarna är.
Är det huvudet det sitter med då?
Ja, det skulle jag säga. Jag skulle säga att det sitter otroligt mycket i huvudet. Alltså både mentalt, hur man klarar av att hantera press och hela den situationen. Men sen också vara smart i många situationer.
Varför var du bra på det?
Jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig riktigt övat på det. Så antingen så fanns det där. Och sen har väl omgivningen gjort någonting utan att jag har liksom reflekterat över vad. Men jag var ju ganska framgångsrik redan liksom så fort jag började. Och sen har det liksom flytit på. Så att jag har väl fått med mig liksom självförtroendet och respekten från andra. Och men ändå liksom en positiv jargong liksom kring hela min hockeykarriär egentligen. Men sen har det säkert funnits något. Jag var sjukt envis när jag var liten och skulle klara saker själv. Så att det brukar mamma alltid säga, att det var väl något jag fick tillbaka sen inom hockeyn, att det kunde stärka mig.
Du fick ju något fint pris på hockeygalan. Var det väl hockey 100 år eller vad var det för någonting? Mm. Vad var det för pris?
Det var genom tidernas bästa målvakt och genom tidernas bästa kvinnliga hockeyspelare.
Fantastiskt. Mm. Men när du höll det där talet där, då sa du att du var jäklig som barn.
Ja.
Då blev jag nyfiken. Vad är,
nej,
vad är
men jag lyssnade väl inte så bra. Och jag är en grej, jag kunde till exempel inte simma. Och så när jag var 5 tror jag var.
Men jag skulle, inte så många som kan det när
nej,
de är 5, kan man
men jag skulle prompt hoppa från 5:an. Ja, men mamma och pappa sa ju nej och så började de liksom gå mot bilen, då springer jag liksom upp och så hoppar jag ändå. Så att jag hade lite sån här att hade jag bestämt mig för att jag skulle göra något så gjorde jag det.
Men hallå, vad hände då? Din farsa måste vara rätt snabb då, ja, din mamma.
Så då hoppade de i och så fångade de in mig. Men jag hade ett humör kan man väl säga och liksom var bestämd och envis och det är ju allt jag får höra om från mina föräldrar och min bror, liksom, hur jag var som barn. Och min dotter var ju lite lika. Nu har hon växt ifrån det där. Och vi växte ifrån varandra. Liksom, det var när man började skolan. Och samma för henne lite.
Så hon har också hoppat från 5:an?
Nej, men hon har ändå haft den här envisheten och varit lite jäklig.
Vad har hon gjort som är värst?
Nej, men hon har liksom varit den här, nej, alltså hon har också gjort saker, hon har egentligen inte gjort någonting sånt, alltså hoppa från 5:an eller någonting, men väldigt liksom bestämd och man fick liksom försöka tackla det och ta sina strider om man orkade och de andra fick man försöka gå runt på någonting. Men hon, jag var nog värre det skulle jag nog säga, men den här envisheten har hon också.
Men på din tid när du spelade hockey och målvakt var du 9 år när du började. Hur mycket tjejer var det som spelade hockey på den tiden?
Då var det ju typ inga. Det var ju väldigt, väldigt få. Så jag spelade ju med killar. Sen när jag blev, tror jag, 13 så gick jag till AIKs damer. Så då började det väl komma liksom mer. Och det fanns säkert när jag var 9 också. Men inget man visste om. Utan då trodde jag ju bara att det var killar som spelade. Men sen så blev det mer och mer. Och idag är det ändå 10 000 som spelar tjejer. Så att det växer enormt. Men det var ju... inte så populärt då, om man säger, på den tiden.
Hur var det att bara stövla in där hos killarna och spela hockey med dem?
Nej, men för mig var det ganska naturligt. Jag tänkte liksom inte riktigt på att jag var ensam tjej. Jag blev väldigt bra omhändertagen både av killarna och tränarna. Och det var liksom aldrig något snack. Sen var det ju lite när jag bytte klubb till AIK som... styrelsen lite var så här att ja, men jag tog killarnas plats. Och, så att man har ju fått känna på det, det har man. Men jag skulle väl ändå säga att jag blivit väldigt omhändertagen också. Så att det har varit lite blandat beroende på vart man är.
Men är inte det lite så här, du tar killarnas plats. Men hallå, det är ju en tjej som är bättre än killarna.
Ja, ja, så kan man ju tycka.
Eller det kan man ju inte. Det är klagomål, det tycker jag faller platt.
Ja, nej, men då tyckte jag då väl att jag kunde spela med tjejer, för då fanns det faktiskt tjejlag. Men jag tyckte ju att killarna var ju bättre och det var en bättre utvecklingsmiljö för mig att bli ännu bättre. Så att så bytte vi klubb faktiskt igen när det blev så. Så att det löste sig ändå ganska bra.
Men du som jobbar med hockey idag också, hur ser du på det? Hade det kanske varit bra att ha mixade lag ända upp tills killarna blir för tunga och för stora? Eller vad tänker du?
Jag tror att det är en jättesvår fråga, för att vissa tjejer har ju kommit längre i utvecklingen. Vissa tjejer har inte, de kanske aldrig riktigt blir bra på hockey utan tycker det är kul att vara med i gemenskapen. Och skulle man ha mixat lag så skulle nog inte de tjejerna spela hockey.
För att?
Nej, men för att de tycker att det kanske går för fort eller det är för jobbigt, eller de vill mera hänga med tjejerna liksom.
Men det finns väldigt många killar som också vill, de vill hänga i hallen och sådär. I den åldern ser man lite direkt så att, förutom din dotter då. Som...
Ja, nej, men det är en bra fråga.
För jag vet ju att man har diskuterat inom fotbollen till exempel, att ha... mixade lag också, mixade lag åldersmässigt, så att man liksom inte, man har alla 10-åringar i laget och 11-åringarna där och 12-åringarna där, utan att man mer ute efter förmåga och vilja så att säga blandar.
Nej, vi får se om det blir någonting, men
jag tänker också utvecklingsmässigt, du var ju du hängde med killarna, du spelade med killarna, du blev van vid deras tempo. Hade det varit någonting att vissa tjejer skulle kunna spela med killar idag?
Ja, och det är många som gör. Det finns väldigt många tjejer som fortfarande kör med killar. Och det är väl de som kanske har lite mer driv och verkligen vill. Liksom. De kör oftast dubbla. Man kör både med killar och tjejer. Så att det finns absolut fortfarande.
Du spelar ju landslaget tidigt. Men hur såg de förutsättningarna ut för damkronorna på den tiden?
Ja, det var inte superbra. Men då förstod man ju inte så mycket annat, utan man levde ju liksom i den situationen som var då. Och det var mer bara kul att få vara med i landslaget. Men det var ju liksom, man fick ingen utrustning. Fick ju väldigt liksom stora kläder, för allt var för killar.
Vadå, fick ingen utrustning? Ska jag spela utan utrustning?
Ja, vi fick köpa själv.
Så att du spelade landslaget fick du köpa dina grejer själv?
Ja. Och vi hade ju väldigt mycket träningsläger och så det var jättebra. Men då, det var ju liksom försöka hitta billiga lösningar för att kunna ses mer, och vi bodde i skolsalar och lite sådana saker. Så att, jag ser ändå på den tiden med... En positiv inställning och fick uppleva väldigt mycket. Och det gjorde ju kanske också att laget blev väldigt bra sammanhållning. Och vi var liksom som en familj som fick stå ut med det mesta. Och
ja, men ändå hittade olika lösningar för att... Det var ändå då vi vann medaljerna, så att...
Ja, för det, jag tänkte just på det här med att bo i skolsalar och det är tältsängar och det är trångt och sådär. Jag har ju själv bakgrund inom volleybollen och det var ju lite så på 80-talet som det landslaget tog sig fram, för det fanns inga pengar. Mm. Och man bodde i princip på vinden på kansliet i Vingåker och just den här sån tid. Det gör väl en del med personligheten, misstänker jag. Vad tänker du själv om det?
Nej, men man härdas väl på något sätt. Jag tror absolut. Det var liksom ingen som klagade över någonting, skulle jag säga. Utan alla var positiva och rättade sig in i ledet och gjorde det vi skulle göra och fokuserade liksom på, ja, men på träningen och vad kunde vi göra och hur bra kan vi bli hela tiden. Och liksom förutsättningarna... Det är klart att man fick tycka och tänka och vi önskade det här liksom, men vi gav liksom alltid i träning och ja, gjorde det bästa av situationen.
Vad krävs det av ledarna för att klara och göra de här grejerna?
Nej, men jag tror att vi hade en ganska bra grupp som egentligen bara ville lyckas, och där tycker jag ledarna också liksom ställde sig in och ja, men gjorde det bästa av de förutsättningarna vi hade. Det blev ju extremt mycket träning när vi kunde bo lite billigare. Och träning kostade ju inte direkt så mycket, utan vi kunde vara ute och springa och köra en massa grejer. Så att alla liksom accepterade läget, skulle jag väl säga. Och gjorde det bästa av det.
Det var ingen som tyckte liksom att det är för jäkligt att vi ska bo i tältsängar och där bor ju grabbarna och de är fan inte hälften så gamla
som
oss.
Nej, alltså jag tycker inte att, snacket gick så. Inte liksom att, sen vet jag inte vad om folk sa det hemma eller så, men inte liksom under träningslägren och så var det aldrig något snack om det.
Du, och ni hade ju rätt så stora framgångar. Vad tycker du själv är... Vad är det bästa tjejerna har gjort?
Nej, men det är väl OS-silvret i Turin. Absolut. Vi hade ju väldigt många bra år där. Under den tiden. Så att, och ändå hyfsat lika. Alltså samma spelare. Under de åren. Så att, vi hann som sagt bygga upp någonting. Väldigt starkt. Redan från start. Och det här med att bo i skolor och vara på träningsläger. Och det byggde ju ändå... en gruppdynamik som gjorde allt för varandra. Det var många bra år där.
Sverige är ju och har ju alltid varit ett ledande hockeyland. Men det har inte alltid gått så bra för tjejerna på senare tid.
Mm.
Vad kommer det sig?
Nej, men vi har ju väl inte vunnit 07, tror jag. Så jag var ju med de 7 år efter där. Ja, vi gick ganska långt i varje OS och kom väl 4 där, 2 OS i rad. Men VM var ju däremot sämre. Jag tror att det blev en generationsskifte där många av våra ledande spelare slutade. Och så var det liksom ingen riktig som axlade den rollen till att ta liksom ledarpositionen och driva laget på samma sätt som de jag hade i början av min karriär. Och det tror jag gör väldigt mycket. Sen så tror jag också att det är många av de här mindre länderna som har kommit i kapp och också fått en bra förutsättningar för att lyckas. Och, på min tid var det ju färre lag som satsade, skulle jag väl säga. Nu tycker jag att egentligen alla länder får bra förutsättningar för att nå... topprestation, så att det är mer konkurrens.
Sverige har ju ändå en tradition i att vi ska inte förlora mot Frankrike eller Nej. Danmark eller något sånt.
Mm.
För det finns ju ändå, någonstans är vi ju ett hockeyland, så man blir ju lite, jag blev lite förvånad när jag har följt det där lite på avstånd i för sig, men att till och med åka ur högsta divisionen.
Mm. Nej, men det är klart och Sverige måste ju komma tillbaka, och nu tycker jag att de senaste åren har börjat hända mer och mer och med fler spelare etablerar sig och blir bättre liksom. Och det blir en större konkurrens, det är fler de kan välja på. För jag tycker ändå att Sverige är på rätt riktning igen. Men det är klart att det behövs ju lite internationella framgångar för att öka hockeyintresset ännu mer i Sverige.
Leif Bork var ju tränare ett tag för damhockey. Och det blir man, då lyfter man ju onekligen på ögonbrynen. Alltså, i alla fall vi som har så pass gamla så att vi har varit med och sett Leffe Bork på 80-talet. Mm. Både i klubblag och han tränar ju även landslaget där. Vad tänker du själv kring Leffe?
Nej, men Leffe var ju den som sparkade mig från Hammarby för att jag var tjej. Så det är klart att jag blev ganska chockad när han blev förbundskapten. Men sen så tycker jag ändå att vi hittade ändå en väg. Och jag tycker att han ändrade sitt sätt till att se på damhockey. Och predikade väldigt gott om det. Och ändå berömde oss tjejer för den satsningen vi gör. Och det jobbet vi lägger ner. Så jag tycker ändå att liksom han... Han gjorde ändå ganska mycket medialt för damhockey när han var där. Och ändrade sitt sätt att se på damhockey.
Medialt är väl en sak, men hur, ja, hur var det som tränare?
Nej, men jag hade inga problem. Jag hade honom ett eller två år. Det är klart att han hade lite gammelmodiga sätt att prata eller tänka. Nej, men skridskoskydden skulle stå snyggt och han tog upp oss mitt i natten och skulle gå runt en löpabana och ja, men lite små saker sådär. Men nej, jag hade absolut inga problem med honom. Jag tycker det funkade ganska bra. Så att, det är ju lite hur man är som människa själv, hur man tacklar saker och hanterar det.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Jag kommer ihåg en intervju, det måste ha varit i början på 80-talet någon gång, med Håkan Söderberg. Och då ställde man ju den frågan då, fick ni käka orm på era träningsläger?
Nej, vi behövde inte.
Hur är det med tjejerna? Fick ni ut och käka orm på natten?
Nej, det blev ingenting sånt.
men jag misstänker att han även, om han nu jagar upp mitt i natten, så hade kanske lite ortodoxa tankar kring hur man ska träna och härdas och sådär. Är det gammalmodigt eller är det bara annorlunda?
Nej, det är nog gammalmodigt tror jag. Gör man det nu så blir det ju, skulle jag säga, blir det väldigt kritiserat om man skulle göra.
Varför då?
Nej, men jag tror att vi lever i ett annat samhälle där det inte är lika acceptabelt att göra sådana saker. Nu får ju läraren till exempel inte ta tag i någon elevs arm eller man får inte göra... egentligen någonting i samhället. Så att man får vara ganska noga med hur man hanterar spelare och vad man gör och hela den biten.
Är det bra eller dåligt?
Jag tycker att det, man kan nog hitta en blandning. Jag tror att man kan härda spelare ändå fortfarande. Liksom. Att jag tror att man lär sig ganska mycket på att ja, men klara av olika situationer och lära sig att livet inte alltid är superlätt. Sen behöver man inte överdriva den delen. Men nu förväntar sig många att man ska bo på hotell och man ska bli serverad det ena och det andra. Och det här med eget ansvar finns inte på samma sätt, ser vi på de här yngre spelarna som kommer.
Vad gör du med spelarna?
Vi försöker ju lära dem liksom hur man ska ta eget ansvar. Och, ibland är det inte perfekt, ibland är det inte... Kanske tvättmaskinen gick sönder och de fick inte tvättade kläder, men man överlever liksom ändå. Men de blir ju serverade väldigt mycket och vi vill ju att förutsättningarna ska vara extremt bra. Så det är väl lite vårt fel också, men att man lär sig att ibland blir det fel och då får man klara sig ändå.
Men är inte livet lite grann ibland att vi alla får käka orm ibland?
Jo, alltså jag tycker det är en del av att lära sig livet, att det kommer inte vara perfekt hela livet, utan det kommer ju hända saker och ting och man måste lära sig hantera de djupa dalarna också. Så att jag tror ändå att det är viktigt ibland, och vi pratar väldigt mycket om det i vårat lag i Frölunda, att det behöver inte vara perfekt med allt hela tiden, utan spelarna ska kunna klara av och tackla de situationerna. Men samtidigt är det ju en balansgång, för vi har ju själva haft sämre förutsättningar, så man vill ju skapa så bra förutsättningar för de här då, som kommer nu då.
Men om man ska hårdra det lite grann, ska man ju säga så att tältsängarna var mer effektiva än dagens hotellsängar?
Ja, faktiskt. Så vi har ju lite så här när vi åker på träningsläger att de ska få sova ihop och få känna på det, för jag tror att man hittar ändå en slags gemenskap när man får... Ja, men bo alla tillsammans och umgås, och är det någons luftmadrass som går sönder om du läser problemet. Nej, det är inte bara positivt att allt är så bra nu, utan det kan vara bra att det är sämre förutsättningar kan man väl säga någon gång här och där.
Ja, för jag tänker att all elitidrott, någonstans gör det ju faktiskt ont att bli bra.
Mm.
Det, och i hockey kan du dessutom göra rejält fysiskt ont. Det kan du kanske göra i alla idrotter, för man lätt skada sig och hända saker. Men är inte det ytterligare en grej som jag tänker på, just det här att uthärda vissa saker? För när du är på plan så måste du faktiskt uthärda. Och även utanför plan.
Ja, men absolut. Nej, jag tror att det är en kombo där som man måste hitta, att lära spelarna att allt inte är perfekt, men vi får göra det bästa av det liksom. Och ändå, även fast inte saker och ting är perfekta, så ska vi ändå ut och prestera. Det kan ju vara att en buss går sönder liksom, då får vi fortfarande ut och prestera vårt bästa. Och jag tror att det är en liksom en balansgång där, till att ha bra förutsättningar men ändå hitta vägar till att det inte är perfekt alla gånger.
För om vi tittar på en sån, vi nämnde Salming redan tidigare här. Det var ju en kille som det är väl få som har tagit fler smällar än vad han har gjort. Vad har han betytt för hockeyn utifrån ditt perspektiv?
Nej, men han har ju liksom lett svensk hockey dels över till Nordamerika och ändå satt Sverige på kartan liksom ännu mer. Och är ju en legend både i Sverige såklart, men också i övriga världen och framförallt i Nordamerika. Men det som jag tycker mest med honom, det är att han gav ju liksom allt för laget. Han kanske inte var den mest flashiga alla gånger, men var verkligen en lagspelare, och det märker man ju på hans personlighet, hur ödmjuk han är och bryr sig om andra och liksom tar det här stora ansvaret, och det är det vi vill se från alla hockeyspelare, och det är liksom en typisk lagspelare.
Vad jag förstår så gick han ju faktiskt även in vid något tillfälle och hjälpte tjejerna. Var det något OS eller någonting? Där,
ja, alltså jag har inget jätteminne över det där. Men när du nämner det så minns jag att han gjorde någonting. Jag vet inte om det var att han hjälpte oss att åka till turneringen eller hjälpte oss med.
Det fanns något, jag tror att det är något ekonomiskt där. Att ja. Så att det, så här ska det inte vara, utan nej. Då går jag, kliver jag in och
nej, men jag har något vakt minne av det.
Jag har haft Börje i den här podden också. Jag fick ju förmånen att intervjua honom.
Kul.
Väldigt strax innan han så tragiskt blev sjuk och sedermera gick bort. Om vi går tillbaka till din egen karriär här, för du spelar ju landslaget var en sak, men du spelar ju klubblag också. Du nämnde redan AIK. Malmö är ju ett annat lag som du spelar. Hur hamnade du från AIK till Malmö?
Jag var faktiskt i Hammarby däremellan. Och det var där Leif Bork...
För det var där du fick sparken?
Ja, av Leif Bork, för att jag var tjej och tog killarnas plats. För då spelade jag med, om det var J18 eller J20 killarna. Och då har jag men då var min bror i Malmö och jobbade med deras herrlag. Och så kände jag våran assisterande förbundskapten var ungdomsansvarig där, om jag minns rätt. Och fick frågan om jag kom hit och spela med J20 och J18 här. Och det gjorde jag, och det var fantastiskt. Jag var där 2 omgångar innan 06 OS och innan 10 OS. Och det var grymt bra. Väldigt bra träningsmöjligheter. Jag bodde inneboende ena året hos en landslagskompis och bodde andra gången hos min bror i hans skrubb.
Är han skrubb?
Ja, med hans typ walk-in closet utan fönster. Men jag fick bo gratis och kunde fokusera på hockey och träna mycket. Så det var perfekt för mig.
För det där andra spelade så himla stor roll för dig. Så man bor i ett, bara man får spela hockey så spelar ingen roll om man bor i en garderob.
Nej, alltså jag behövde inte jobba. Behövde då inte betala hyra. Och kunde då liksom träna hela dagarna. Så att det var viktigare för mig än att kunna bo någonstans och försöka hitta något jobb och inte ha tid för träning på samma sätt. Utan det var all in hockey då.
Och det gick ju så långt att du skulle ta en plats. Var det i herrlaget?
Ja, jag skulle spela en match. Men då ringde ju mitt college kvällen innan och sa att spelar den här matchen så blir alltså spelar du som proffs och då får man ju inte åka över till college. Så att vi fick ju ha en presskonferens sen och gå ut med att jag inte kunde spela den här matchen då.
Varför var det bara en match?
Nej, men det var väl säkert lite PR och jag var ju inte bättre än de andra målvakterna, men jag tror att de ville väl ändå liksom ge mig en chans att kunna se hur bra skulle jag kunna spela en match. Jag hade ju tränat några gånger med herrarna. Så det var väl en blandning med säkert PR och sen ge mig ändå en chans för kanske det jobbet man har lagt ner och ändå tyckte väl att jag var ändå tillräckligt bra för att få den chansen.
Så det var en SHL-match alltså?
Hockeyallsvenskan.
Hockeyallsvenskan, ja just det.
Malmö så var ligan under då.
Ligan under, ja. Men varför fick du inte spela då?
Nej, men man får inte spela med dem som tjänar pengar, var det på den tiden. Nu har den regeln ändrats lite. Så nu, vi har ju till exempel unga tjejer som kanske vill åka på college, men de får ju spela i vårt lag även fast det är spelare som tjänar pengar. Men på den tiden var det ännu hårdare, så då fick man liksom inte spela med någon som tjänade pengar.
Men vad då ditt college? Var du på college? Eller skulle du dit? Eller?
Nej, jag skulle ju dit, men hade ju redan liksom signat på. Så att de ringde ju och förklarade då att spela i den här matchen så kan jag inte åka över.
Hur hamnade du i college i USA?
Nej, men de rekryterade mig och frågade om jag ville komma på deras college. Och jag hade väl ett 10-tal college som hörde av sig och åkte hälsade på 2 stycken. Och sen valde jag en av dem.
Var det någonstans?
Minnesota Duluth hette det. Och där hade ju Erika Holst och Maria Roth gått innan mig. Och kände väl att... Ja, men det är nog 2 svenskar som har varit här och de tycker det är väldigt bra. Så att, då tog jag det trygga valet och gå dit någon annan svensk hade varit.
Vad läste du från dig?
Business marketing.
läste jag. Så att, nej, det var superbra. 4 år. Det var riktigt, riktigt bra hockey.
Vad lärde du dig mest där?
Nej, men jag skulle säga att egentligen var jag bara fokuserad på hockeyskola. Gjorde jag bara för att spela hockey. Men de har ju att man måste klara att ligga på en viss liksom, poäng för att få spela matcher. Vilket jag tycker är jättebra. Så att, jag klarade ändå skolan, men det var ju prio hockey såklart. Då. Det var den bästa ligan man kunde spela i då. Jag har alltid fått tävla och var tvungen liksom, ligga på topp varje träning och match. För att det var så bra motstånd hela tiden. Så att, det är grymt bra.
Om du jämför nivån med det du hade varit på innan, var det ett snäpp upp?
Eller? Ja, nej, men internationellt så var det väl liksom sämre än att möta USA och Kanada. Men framförallt att det här att ja, men träna hårt varje dag och spela bra matcher hela tiden. Och framförallt få väldigt bra förutsättningar och med både träning, gym, sjukgymnast, läkare. Det hade jag inte fått riktigt innan. Och ja, liksom få utrustning. De hade ju liksom allt, så att man levde ju som proffs för att man inte fick pengar.
Du fick utrustning i alla fall.
Ja, fick utrustning.
det var ett fall framåt med det vi sa innan här. Men hur bra är, eller hur utbrett och hur vad är det för nivå på hockeyn i USA och Kanada? För det verkar som att där har inte vi en chans i Sverige.
Nej, men om vi har 10 000 spelare så de precis nått 100 000.
Oj.
Så att de kan ju skapa en annan konkurrens och de kan ju, ja, de kan ju hitta till exempel ett landslag, så finns det ju fler spelare att välja på, kan man ju säga. Men det är ju liksom... Så Sverige är ju en stor hockeynation, men USA och Kanada är ju ännu större. Alla brinner ju för hockey egentligen, alla som bor i USA och Kanada. Och börjar spela hockey tidigt, och morfar, farfar och alla spelar hockey. Liksom. Så att, det är lite en annat, ja, men lite en annan hockeykultur. Även fast vi tycker att vi har en bra hockeykultur, så är det ännu snäppet värre. Men sen så har de ju nu en proffsliga. De hade college, så att de får ju hela tiden, som jag fick göra, tävla verkligen på högsta nivå hela tiden, och då förbättras man.
Ja, det känns som att i Kanada så gör man allting på is, för det är det är hockey och curling som,
ja,
är.
Ja, men exakt.
Man blir upphetsad över.
Och sen har de ju många outdoors, alltså sådär att man kan bara gå ut och åka skridskor, och ja, det är bara naturligt för dem.
De har en proffsliga över. När får vi se första tjejen i ett amerikanskt lag?
Nej, men vi har ju två tjejer faktiskt nu i den här proffsligan. En målvakt och en back som är där. Så att jag tror att också att det blir fler tjejer nu som har... De har ju draft i juni. Så jag tror faktiskt att det kommer åka över några fler tjejer.
Mm. Vad känner man där?
Jag tror att lägsta är ungefär 30-40 000 i månaden, tror jag. Och sen finns det ju de som tjänar ännu mer.
Vad är högst betalt i, skulle du gissa?
Ja, jag vet inte. Alltså, jag skulle gissa att de ligger säkert på 70-80 000 i månaden. Det skulle jag gissa. Men inte helt säker.
Det var väl Nylander och pojkarna tjänar på en träning.
Typ.
På en skridsko.
Typ. Men nu är det ändå första året som det är en proffsliga. Så de går snart in i ett slutspel här. Så att, det har ändå börjat någonting.
Ja, ja, det är ju på rätt väg.
Mm.
En annan väg som du sen tog, det var ju österut.
Mm.
Alltså
ja.
Ryssland.
Ja.
Hallå, hur hamnar man där?
Nej, men jag blev också rekryterad. Och Daniela Rundqvist, en annan svensk spelare, och Elin Holmlöv åkte över. Jag tror Frida Nevalainen var redan där, fast i ett annat lag. Så jag kände väl att vi var ändå några svenskar som skulle åka till samma lag, och kände väl att jag var inte redo att komma hem till Sverige än, utan det var kul att testa på äventyret när man kunde. Så att det var väl egentligen den enda proffsligan som fanns då. Ja, men väldigt spännande, väldigt udda, helt annan kultur. Var inte jättebra hockeyliga egentligen, men också hade bra förutsättningar till att få träna mycket. Men det var inte så många matcher som var bra, men det var ändå en häftig upplevelse.
Men hur var det? Vad var ens laget någonstans, geografiskt?
Vad var vi? 2 timmar från Moskva. i en väldigt liten stad som heter Dimitrov. Fanns ingenting egentligen. Så det var hockey liksom, som man körde. Sen la man pussel och kolla serier och ja, hängde lite. Men
det måste ha varit en väldigt speciell miljö om man föreställde sig Ryssland. Och
ja, men det var det. Det var det. Det var ju liksom vi käkade kanske bananer och sånt i periodpaus. De hade ju liksom te och choklad och sådana grejer. Och ja, men det var väldigt udda. De drack lite mer än vad man kanske gör hemma i Sverige. Och men de var väldigt, tycker jag ändå, omhändertagna. Tränarna var ju liksom högst i hierarkin. Och det märkte man att det var ju en stor skillnad från Sverige, även fast tränarna liksom är högst i hierarkin ändå, men ändå mycket närmare spelarna. Men där märkte man ju att headcoachen bestämde liksom allt. Och han pratade mycket ryska, så vi fattade oftast inte saker, utan vi så fick ju sitta bredvid någon som översatte ibland, inte alltid.
Mycket berodde, ryska kan du
berodde, då? Nej, ingenting. Men det berodde lite på vad tränaren sa, så kände väl de att det här behöver ni inte veta.
Hur då menar du?
Nej, men han kunde vara ganska hård och skälla ut spelarna. Han skällde aldrig ut oss som var utlänningar, utan det var oftast de ryska spelarna. Och då kände väl de här tolken att de behövde inte förklara allt som sades.
Men tänker du, har det varit en fördel att ha det för Borg? Så?
Ja, alltså det var ju väldigt annorlunda. Man märkte ju att männen var ju högre uppsatta än kvinnorna, man säger. De ledde ju kvar lite i det gamla. Men jag är väldigt nöjd att jag åkte och som sagt blev väldigt omhändertagen och hade bra förutsättningar. Och ja, men fick åka dit och ändå få ett bra år liksom.
Ja, du var där ett år.
Mm.
Vilka kontakter har du med dem idag?
Ingenting faktiskt. Nej, ingenting.
De vill inte att du ska komma tillbaka och
träna? De ville att jag skulle vara där ett år till. Men då kände jag att jag var... Min man hade ju svårt att få visum där, så vi kände väl att ett år räckte, och sen att vi båda i sådana fall flyttade till Sverige sen.
Du var inte riktigt där du ville bo med familjen?
Nej, det kände jag inte riktigt, nej.
Hur mycket vodka blev det i periodpauserna?
Nej, men det var mycket vodka, och det är deras sätt att välkomna spelare och fira, och det är liksom på något sätt att visa att man bryr sig om andra. Men det är ju väldigt annorlunda för en svensk att komma dit och bli bjuden på en shot det första man gör när man kliver in på hotellet och sådär och på flygplatsen typ. Så att de vill ju bara visa liksom välkommen och att de bryr sig om en. Och är glada att man är där, men det blev ju väldigt kulturkrock så.
Det är ingen kultur du har tagit med dig till Frölunda?
Nej, jag bjuder inte så mycket på shots. men de var trevliga och som sagt hade en bra tid.
Det för mig är lite ostökt in på det här, för det låter ju lite grabbigt.
Mm.
Och många gånger så det man läser och hör och så vidare, att det finns ju fortfarande rätt mycket grabbighet i hockeyn. Hur upplever du det nu? Visserligen är du mycket med tjejer, men du måste ändå höra och se en hel del.
Ja, men jag tycker ändå att det har försvunnit väldigt, väldigt mycket. Jag tycker inte att det känns så grabbigt liksom längre. Jag tycker ändå att vi har hittat en bra nivå på damhockeyn och liksom kör på. Jag tycker att man pratar inte så mycket om kill- och tjejhockey på samma sätt längre, utan jag tycker att vi har fallit bort från det och ändå är en i mängden, eller vad man ska säga. Så att jag är väldigt lite om det faktiskt. Framförallt inom Frölunda och den miljön vi lever i nu, så är vi en förening liksom. Och jobbar lika och får samma förutsättningar och nu får ju vi tacklas inom damhockeyn, och det har ju varit en ganska stor jämförelse med att killar får tacklas och tjejer inte. Men nu får vi ju tacklas, så att vi har ju ändå närmat oss spelet hockey. Och jag tycker det har funkat jättebra och varit mycket roligare spel nu när vi får tacklas också.
Men vad är grejen? Men varför fick man inte tacklas för det?
Jag tror att det handlade väldigt mycket om att damhockeyn var väldigt ojämn förut. Så att många kanske var 30 och väldigt fysiskt starka. Och så mötte man kanske 13-åringar som aldrig hade fysat förut. Nu har liksom den spannet minskat och alla är vältränade och alla är bra på hockey. Så att jag tror att det kom naturligt med det, skulle jag väl ändå säga. Att hockeyn blev bättre och jämnare och... Ja, men alla kunde spela bra hockey.
Vad har det medfört för spelet att man, ni får också tacklas?
Nej, men jag tror att publiken tycker att det är roligare att titta. Det blir mer fysiskt, det blir mer intensivt. Jag tycker att spelet går snabbare. Man måste vara snabbare i tanken. Så jag tycker att det har fört med sig väldigt mycket positivt. Egentligen bara positivt, inget negativt egentligen.
Får man tackla alla ligor och alla...
Ja, nu får man göra... De ändrar i år till att gå ner ända till 13 års ålder på tjejer. Det var högre förut. Jag vet faktiskt inte ens vilken ålder vi hade. Men nu får 13-åringar också tacklas. Och vi får inte tacklas liksom syd-nord. Alltså open ice, så att man kallar det.
Vad menas med det?
Alltså att man åker framåt, eller man säger. Alltså man måste tacklas i samma riktning.
Aha, så ja. Man får bara tacklas längs sargen då? Eller?
Ja, och sen axel mot axel. Och,
Varför är det så då?
Nej, men jag tycker det är bra. Jag tycker de här open eyes är de som skapar skador och hjärnskakningar och sånt. Så att, jag tror nog att killhockeyn kommer röra sig mer åt våra håll än att vi rör sig mot dem.
Ja, för det är ju ganska rejäla tacklingar. Mm. Man ser en del klipp från, ja. Ja, från NHL till exempel. Mm. Att det är ju spelare som helt sätts ur spel och får kliva av banan och kanske inte kliver på ett bra tag.
Nej, men exakt. Så att, jag tycker det bara är positivt att vi inte har dem.
En annan grej är ju i hockey så slåss man ju.
Mm.
Mycket slagsmål är det i tjejhockey.
Nej, jag tycker ändå att det blir mer och mer. Jag tycker att det blir med det här fysiska spelet så kommer gruffet också mer. Annars har man ju fått utvisning för allt egentligen. Nu tillåter ju domarna betydligt mer så att nu blir det mer gruff. Sen blir det liksom inte slagsmål när man slänger handskarna, men det blir ju ändå liksom slag i ansiktet med handsken på. Så att jag tycker det kommer mer och mer. Ju bättre spelet blir och desto mer liksom tajta matcher blir, desto mer känslor uppstår.
Du gör det, du säger det med ett leende.
Ja. Nej, men jag tycker det är bra. Jag är inte för, tycker jag, liksom slagsmål och slänger handskarna och slåss liksom på riktigt, men ändå försvara sin målvakt eller ja, ändå, det är oftast det som händer vid gruff, är ju att man försvarar sin målvakt, och det tycker jag är helt rätt.
Det är faktiskt en fråga till dig. Får man lov att tackla målvakten när målvakten befinner sig typ bakom mål och så?
Det är en bra fråga. Jag har faktiskt inte ens koll själv. Alltså den är ju tacklingsbar. Men sen blir det ju oftast att det blir ju nord-syd-tackling om de kommer. Alltså om målvakten stoppar pucken och så kommer man framåt åkande. Så det blir ju ändå utvisning. Men jag tror att den är tacklingsbar när man rör sig utanför målgården.
Nej, jag tänker på att målvakten ibland befinner sig bakom, ja, mål för att stoppa en puck.
Nej, men jag tror att de är tacklingsbara. Sen ska det väl ske på samma sätt som utspelarna. Men jag tror att det är så regeln är.
Kan det vara så att man inte vågar tackla målvakten?
Ja, det är ju väldigt känsligt.
Åker man åker på en jäkla smäll.
Ja, och sen så är det ju många som skyddar sin målvakt. Så att det är väl säkert någon som ger igen eller de får en knuff efter.
Om vi hoppar lite från det till en annan fråga som jag vet att du ju ganska ofta pratar om. Och det är ju det här med problemen med ätstörningar som du hade. Kan du berätta lite hur uppstod det?
Nej, men jag skulle säga att vi, när man flyttar till USA så brukar man kalla att man går upp... freshman 15, alltså att dels att flytta hemifrån och så komma in i en annan kultur och så leva på college. Och, så jag gick upp en del i vikt liksom första året, och sen var ju tanken egentligen att gå ner i vikt. Liksom.
Men vad 15, är det 15 kilo då? Nej,
15
då?
Pounds.
Ja, vad är mycket det?
Nej, vad blir det? Det blir inte så mycket, va? Är det delat på...
Är det delat på två ungefär?
Ja.
Okej, okay. Sju ja, kilo.
Ja.
Varför går man upp det?
Jag tror att det är liksom att dels en kultur, en annan mat, man äter på ett annat sätt. bor hemma, eller bor borta menar jag, för första gången. Och så bodde vi ganska många tjejer i ett hus och sådär.
Får man mer matlust då eller vadå?
Ja, alltså jag tror att du äter väl kanske inte lika smart som du gjorde när mamma lagade maten.
För det fanns ingen som liksom kostcoach där
nej.
Som pekade med att det där får du inte äta?
Nej, nej det skulle jag säga. Och jag åt väl inte onyttigt så, men jag tror att de har väl allmänt onyttigare mat än vi kanske har i Sverige. Fast man liksom inte åt pizza och hamburgare och så varje dag. Och sen skulle jag egentligen bara, tror jag, gå ner dem där igen liksom. Och så tog det aldrig stopp, utan det är bara fortsatte. Så fick man ju kommentarer om att man såg väldigt vältränad ut, och fast för att man liksom var smal egentligen. Och sen så fortsatte det bara. Och sen blev det ju till en negativ effekt istället.
Men hur kunde liksom, om man ska gå ner några kilo, hur kunde det plötsligt bli en sån effekt på det?
Nej, men jag tror att liksom kommentaren om att liksom man såg bra ut och så hade man ju kommit in liksom att man åt mindre, tränade mer, och då är det liksom svårt att stoppa den stenen i rullning, utan då fortsatte jag liksom på samma sätt, och det blev mycket, mycket träning och fick i mig för lite mat egentligen. Ja, och sen så tänkte man inte på det så mycket själv, utan man levde sitt liv, man spelade hockey och gick i skolan och tränade mycket, och sen liksom blev det mer en uppfattning sen när man väl hade, när det blev liksom en krock på att man inte orkade längre.
Handlar det om någon sorts kontroll över
sig själv? Ja, men det blir ju. Ja, det blir ju en kontroll, och sen att man tycker att man blir liksom finare. Man blir ju egentligen störd i huvudet. Alltså blir man ju liksom rent. Ja, men man tror ju saker och fattar inte allvaret och tycker ju att det är en positivt, men att det var egentligen inte bra. Jag orkade liksom inte vara glad, och allt fokus gick till hockey, och om jag vill liksom inte vara den här glädjespridan längre, och liksom all energi gick till att träna egentligen, och orkade inte så mycket annat i livet.
Men hur blev du varse det då?
Nej, men sen så var jag på ett landslagsläger, och då fick jag väldigt ont i magen, och då kände jag väl själv liksom att nu är det inget bra liksom. Och då var våran förbundskapten, hans tjej hade också haft en ätstörning, så han kände ju ändå igen symptomen och allting. Så då tog de kontakt med mitt college, och sen så fick jag hjälp via en psykolog då i college då, som hjälpte mig till att ja, men må bättre.
Hur upplever du det om vi tar det lite bredare? För det låter ju lite som att det där finns ju säkert i många andra idrotter också.
Ja, men det tror jag absolut att det gör. Jag tror att man har en mer kunskap om det i dagsläget än man kanske hade förr. Men jag tycker inte inom just i de klubbarna jag varit i, så har det inte varit några liksom stora problem, utan har ändå varit på en bra nivå. Sen finns det ju spelare som ligger på gränsen, och där får man ju se till att fånga upp mycket som man hör, eller spelarna, lagkamrater kommer och säger saker, och då kopplar ju vi in läkare och de som faktiskt är experter på det hela, så att nej, men det finns absolut inom idrotten, men jag tror att generellt har ledare blivit bättre på att upptäcka sin omgivning på ett annat sätt och fatta de nycklarna som syns.
För det måste ju vara ganska svårt, ni som håller på med elitidrott och med rätt unga spelare också. För det finns ju också en tendens att vi, så även ungdomar blir ju överviktiga ganska tidigt, och med den, och både kost och dryck och så vidare som man sätter i sig, så att man, om man ska bli bra, så kan man inte gå omkring och ha liksom 10 kilo extra på sig, kommer det inte bli det. Men, och det måste man ju tala om då för spelaren, men samtidigt så det känns som att det är en knivsägg att vandra på, eller hur hanterar man det?
Nej, men man måste hitta vägar till att prata på ett bra sätt liksom, och inte låta för hård, utan ja, men ändå få dem till att
ja, men förstå att det kommer hjälpa liksom ens hockey, och att vi hjälper dem med nycklar hur man kan lösa det, och kan vi hjälpa dem med kostprogram, eller de får ju väga sig ofta hos oss som bara våran fystränare får se, och där kan de kontrollera om det är någon som faller för mycket vikt eller någon går upp, och så kan man hjälpa den att korrigera, och det gäller ju verkligen att välja sina ord rätt.
Ja, hur väljer man orden?
Ja,
hur ska,
det är
vad tycker du man ska, ja, men om du ser det från ditt tal, hur tycker du man ska säga? För det här är ju någonting som är, det behöver man inte hålla på med elitidrott, utan det är ju svårt att snacka om det även om man är utanför en idrottssammanhang. Vad tycker du själv? Vad är det man ska säga? Vad är det man inte ska säga?
Nej, men man kan ju inte gå fram till någon och säga att de är tjock, utan man får ju hitta liksom en genväg till att hjälpa dem, kanske de kanske behöver att man hjälper dem med kosten för att få dem, de kanske får skriva en kostdagbok, och så får man hjälpa dem att väga och kanske lägga in mer kondition i deras träning. Men man får säga liksom, ja, på bra sätt, och jag tror att det är olika för alla människor, alltså att det är som när vi har möten, så får man ju känna hur funkar den här människan, och vad kan jag säga och vad kan jag inte säga, och det är olika för alla individer. Så att, det är en väldigt svår fråga, och det viktigaste är att lagkamraterna oftast är ärliga med om någon som kanske inte äter eller någon som äter. Och nu känner vi våra spelare ganska bra, så vi märker om de äter dem eller köper de chips på bortamatcherna eller liksom, och försöka få dem att förstå att det här är bra att äta och det här är inte bra att äta. Och, ja.
Ja, för det krävs ju lite utbildning och lite kunskap om vad det är man ska välja när man,
ja,
går och handlar.
Eller? Absolut, absolut. Så att våra fystränare tar väl det stora inom det.
Men vilken roll spelar föräldrarna här? För det är många unga spelare och sådär. Hur hanterar ni det?
Nej, men vi försöker väl oftast sköta det själva. Märker vi att det går, fortsätter att gå åt fel håll, så kopplar vi in föräldrarna. Så att de kan ha koll på dem på hemmaplan. För vi vet ju inte allt vad som händer liksom hemma och så. Men har en väldigt bra dialog med spelarna. Och sen kopplar in föräldrarna om vi sen känner att det behövs. Och går fortfarande åt fel håll.
För att jag tänker, koppla in föräldrarna. De kanske har fått kostvanorna med sig hemma från föräldrarna. Som inte har riktig koll.
Nej, men precis. Och då får man väl hjälpa föräldrarna till att... Ja, men ge recept eller förklara vad spelarna behöver. Och än så länge har inte det hänt i något lag jag varit i, så att vi har förskonats från det.
Mm. Har du någon aning om är det här vanligt på här sidan också?
Nej, men jag tror att det absolut är vanligt. Det finns ju spelare som har gått ut och sagt att de har haft ätstörningar och sådär, så att absolut. Jag menar, elitidrottare förväntas ju vara vältränade. Och många reagerar ju om man inte är det. Så att det är en fin balansgång mellan att vara vältränad eller undernärd.
Ja, jag kan tänka mig det. Att det är inte helt enkelt.
Nej.
En grej som jag läste någonstans, jag tror på någon artikel i DN som var några år gammal i och för sig då. Men där man beskrev dig som inte bara en väldigt duktig hockeymålvakt som du har varit, utan också att det fanns någon sorts... driver dig att vara pionjär och förändra saker och ting. Vad tänker du själv kring det? Vad är det som driver dig att fortsätta hålla på med hockey nu?
Nej, men dels är ju hockey liksom mitt liv, och jag vet inte liksom vad jag skulle göra om jag inte hade hockeyn, eller vad skulle jag jobba med, eller hur skulle mitt liv se ut. Men jag vill ju skapa liksom bra förutsättningar för nästa generation och var med på den resan som damhockeyn är på, och vad kan jag hjälpa för att liksom guida oss ditåt. Och ja, tycker att det är väldigt kul att vara inom, ja, men hockeyns kretsar. Det är liksom det mitt liv är, och då kan jag lika gärna göra något vettigt om jag ändå är i den här världen.
Vad tänker du själv, vad är de viktigaste grejerna som borde göras?
Nej, men nu tycker jag ändå har kommit väldigt långt. Jag tycker det första var liksom att respektera alltså damspelare. Det är liksom, vi spelar samma sport, det är ingen skillnad om man är dam eller herr. Utan alla gör den sporten de älskar och får de rätta förutsättningarna för att utöva dem. Det skulle jag säga var liksom det första steget, och nu tycker jag vi har kommit väldigt, väldigt långt på resan, och det finns ju fortfarande klubbar i Sverige som måste förbättra sig i den frågan och inte ha damlag bara för att det ser bra ut, utan faktiskt genuint göra det, den satsningen. Så att jag tycker att damhockey går framåt hela tiden, och det är jättekul att se den resan.
Vad är de viktigaste grejerna som du tycker borde förbättras om du skulle få bestämma?
Men jag tycker att nu tycker jag SDHL, alltså seniorserierna, blir bättre. Vi måste se till att de under oss juniorer får en bättre serie. Nu har man ju startat juniorserien, men den måste bli ännu mer proffsigare och lyfta den ännu mer, för att det är ändå våra yngre spelare som kommer bli liksom framtiden. Sen är det såklart publikintresset måste ju öka, och det handlar ju liksom om media och skapa förebilder och boosta hockeyn liksom. Så att det är en mer komplicerad fråga. Jag tror att det händer för mycket i samhället som gör att varje individ har för mycket att välja på, så att damhockey kanske inte alltid prioriteras av andra, utan det finns ju barnens aktiviteter och det finns herrhockey i stan och det finns fotboll i stan och man vill gå på bio eller vad man nu vill göra, så att det är mer problematisk fråga hur man löser den.
Hur mycket har ni sneglat på fotbollen?
Nej, men ändå en hel del. Vi har ändå ett litet samarbete i stan med andra elitidrotter. Och de sitter ju egentligen med samma problem. Men internationellt har ju damfotbollen kommit mycket längre. Kollar man in den inhemska ligan så har man fortfarande problem. Men internationellt så har fotbollen kommit extremt långt. Så att absolut så kikar man lite åt det hållet, och vi ligger ju 10 år efter dem ungefär, så att vi får se vad vi är om 10 år.
Ja, för de fyllde ju Wembley nu för inte så länge sedan med 80 000 tror jag, va? På landskamp mellan Sverige och England.
Ja, nej, men det är svinkul, och kollar vi på den här proffsligan som är i USA nu som jag förstår det, så hade de 21 000 på en match här förra veckan. Så att det börjar ändå hända mycket. Och händer det något i Nordamerika så förhoppningsvis så flyttas det över till Sverige också. Och vi är alla med och skapar och vill uppnå samma mål egentligen i hela damhockeyvärlden. Så att,
när blir det fullt i Skandinavien och Frölunda spelar?
Nej, men jag tror faktiskt inte att det är helt omöjligt att det kan bli inom ett par år. Det är klart att det kommer bli ett, i sådana fall att det behövs ett jippo, att det kanske är en final eller liksom någon stor händelse. Det är inte så att det kommer bli liksom varje seriematch, men jag tror att en match skulle vi nog kunna ordna till.
Ja, det fyller ju inte herrarna heller varje seriematch i Skandinavien. Så nej. Särskilt om det inte går så bra.
Nej, men precis. Nej, men jag tror att jag tycker ändå att vi har ändå ett publikintresse. Jag tror vi fick näst bästa i ligan förra säsongen. Då, så att vi har ett bra, men vill såklart att det blir bättre. Och är det någon viktig match och så tror jag ändå att Göteborg skulle kunna komma samman.
Någonstans där du är ambassadör, det är ju som expertkommentator. Mm. Hur är det att vara expertkommentator?
Nej, men det är väldigt kul, men också väldigt jobbigt. Det blir väldigt mycket liksom plugg innan. Damhockeyn följer man liksom på nära håll och har bra koll. Men, jag kollar ju SHL, men jag kollar ju liksom inte andra nationer så väl. Så att det gäller ju att plugga in spelare och hur till exempel Lettland gjort i andra VM. Och man får ju plugga liksom väldigt mycket så, medan damhockeyn kommer ju mer naturligt och man har väldigt bra koll. Men det är jättekul att vara med. Brukar ofta ställa upp när man får förfrågan och sådär. Så jag tycker det är superkul.
Du kanske ska vara vaken då på nätterna tillsammans med din man.
Exakt, jag får kanske börja göra det. För nu blir det ju mer NHL-spelare i både VM och OS. Så att, nu får man ha lite mer.
Ska du vara expertkommentator i år igen på VM?
Nej, utan nu är det Viaplay som tror jag har tagit över. Så SVT, jag har ju varit för SVT och Discovery. Men däremot så tror jag SVT har tagit över OS, vinter-OS då, om 2 år. Så att, där har jag fått en förfrågan, så får vi se.
Nej, jag får ju själv säga då, för att ge dig ett betyg för din expertkommentator. Jag tycker att du är helt outstanding.
Tack!
Det måste jag verkligen säga. Det är sådär, ja, man, alltså ibland så kan jag ju tycka då, och det kan man ju säga vad man vill om, men i herrdominerade sporter så som hockey och fotboll ändå är, och alltså rent mediamässigt, så är det ju bara så. Det kan man ju tycka vad man vill om det. Men ibland så känner jag att man försöker att man ska jämna till det, för det ska finnas lika många tjejer som killar. Och ibland kan det faktiskt låta andra hållet också för den delen. Men ibland tycker jag det är synd när man plockar in dem bara för att man ska ha en jämn könsfördelning. Men det kan man ju inte direkt säga om man plockat in dig. För jag tycker att du är många gånger säger så här, men hon är mycket bättre. Nu fattar jag vad det här handlar om.
Ja, men vad kul, tack.
Ja, men det är verkligen så. Det måste jag verkligen ge dig här och nu och offentligt. Men jag tänker tillbaka till, om vi tittar lite i framtiden och sådär. När ser vi tjejer och tränar herrlag?
Ja, alltså det har hänt lite här och var, men det är väldigt sällsynt. Våran tjejträ, alltså som vi har i damlaget nu, har ju varit med herrarna 2-3 gånger. Men det är inte närheten av att hon skulle liksom coacha en match så. Men jag tror att dörrarna har öppnats betydligt mer. Sen om det blir en börjat med någon assisterande som blir head coach, men kollar man på många bås idag så är det ju väldigt många tjejer nästan i alla lag. Sen kanske de är läkare eller sjukgymnaster, men det har ändå börjat komma in mer och mer. Så att jag tror ändå inte att vi är så långt borta. Det tror jag inte.
Så vi ser en tjej som SHL-tränare någon gång?
Det tror jag. Det tror jag att vi kommer få se.
För det är ju lite där, har vi ju en likhet i innebandyn, om man ju tänker på Kristina Langgren Karlstam, som ju både har tränat Pixbos killar och landslaget under flera år.
Nej, men jag tror ju inte att det kunskapen är ju liksom detsamma. Det är ju liksom erfarenhetsmässigt att man måste få chansen och... Men varför ska man inte kunna samma saker? Det är ju mer att liksom få den respekten från spelarna. Och den får man ju oftast jobba in, oavsett vilket lag du tränar. Så får man ju liksom förtjäna den respekten lite. Så att, nej, jag tror absolut att det kommer öppnas mer dörrar. Just nu är det ju en kamp om att ens ha kvinnliga ledare. Som vi måste få upp ännu mer. Framförallt i Sverige då, på hockeysidan.
Varför är det svårt?
Nej, men jag tror att många tjejer som har spelat hockey har fått gå den hårda vägen och inte haft kanske bra förutsättningar, och så orkar man liksom inte lägga ner den tiden. Nu får ju tränare ändå ganska bra betalt i högsta ligan. Så att jag tror att fler dörrar har öppnats till att faktiskt kunna livnära sig på att vara coach. Så att jag tror ändå att det kommer komma fler och fler här nu.
Vilken fördel skulle det vara att ha en tjej som huvudcoach?
Ja, alltså jag tycker, jämför med de jag haft och de tjejer och killar liksom, så tror jag ibland att damtränare har en annan förståelse för spelare, eller här med känslor, lite mer pedagogiska, mycket kommunikation, och det är liksom kanske de stora delarna som jag har känt när jag har haft en herr och en damtränare.
Ja, för jag har ju själv bakgrund som tränare, och när jag var huvudtränare för ett lag och hade 2 assisterande tjejer. Och det får man ju säga, att man vill tacka dem att vi faktiskt vann ett SM-guld. Därför att när det blev kaos där ute så reagerar killar med killar och det kan lätt bli en apflock av det. Och att det är någon som bryter mönstret på något sätt, jag har en känsla av också. Det måste ju vara rätt, alltså det här, precis som du säger, ja, men, vad håller de på med där ute? Och kanske se det från ett annan vinkel, tror jag. Det är min personliga tanke kring
Nej, men jag tror också det. Jag tror att man ser saker lite olika. Och det behöver inte vara rätt och fel. Utan det är hur man hanterar den situationen och kan få med sig egentligen alla spelarna. Det är väl tränarens viktigaste jobb att få alla till att sträva mot samma mål.
Nej, men det är väl ungefär lika viktigt som att ha flera tjejer i ett styrelserum på ett större företag.
Nej, men precis. Jag tror att alla ser saker olika, tjej och kill.
Du själv då?
Nej, jag kommer inte bli tränare, tror jag.
Varför det?
Nej, jag vet inte. Jag känner mig inte riktigt bekväm.
På vad sätt då?
Jag vet inte. Jag tycker inte att jag känner... Jag menar, inte riktigt bekväm liksom i alla hockeytaktiska grejer. Och tycker att jag är bättre på att se till att alla har bra förutsättningar och att laget funkar än att... har det här ledaregenskaperna som leder ett lag, tycker jag. Även fast jag leder nu en hel grupp så det låter lite konstigt.
Du är chef!
Ja, jag vet. Men jag tycker ändå att det känns som det är två olika ledarskap.
Hur då? Kan du förklara?
Jag vet inte. Jag tycker att liksom mitt jobb är nu att...
För du är sportchef i Frölunda.
Nej, men alltså att fixa saker till spelarna och ledarna så till att de är omgivna i en trygg miljö och har de förutsättningarna de behöver och prata mycket med spelarna, men det är mer liksom ställa krav och se till att de mår bra, medan en tränare måste ju liksom guida mer ett helt lag. Jag vet inte egentligen, det blir samma saker. Nej, jag vet inte. Jag känner mig inte bekväm i båset och liksom har inga problem egentligen att stå och prata inför spelare så, men nej, jag tror att de taktiska grejerna och jag har aldrig varit tränare så jag vet ju egentligen inte. Men nej, jag känner mig inte helt bekväm till att vara tränare.
Känns det att du är för utsatt kanske?
Ja, kanske, jag vet inte. Jag vet inte, för jag tycker ändå liksom ledarrollen känner jag mig ändå liksom är bekväm. Jag leder ju ändå både ledarstaben och spelarna nu då.
Men det är lite två olika typer av ledarskap, det kan jag ju hålla med om.
Ja.
Alltså, är du coach är det där och då.
Mm.
Och du har ju millisekunder ibland på dig att ta ett beslut.
Ja, men det kanske är mer så.
Så blir man väldigt uppstressad och väldigt upphetsad och tar korkade beslut bara för det. Ska man vara smartare än de som tar korkade beslut?
Ja, ja, exakt. Nej, men nu får jag väl kanske jobba lite mer i lugn och ro. Jag jobbar ju egentligen inte så mycket med sportfrågor. Alltså, jag går ju oftast inte ner och säger vad tränarna ska göra och varför spelar vi så här, utan mer liksom öppen för diskussion och ställer frågor. Men annars är det mer liksom hitta rätt spelare och ledare som vi vill ha i klubben och egentligen göra alla andra frågor som inte handlar kanske om just om själva sporten utan resor och Skatteverket och allt sånt där roligt.
Skatteverket? Som är... Ja, men berätta, hur är det att vara?
Ja, men det är väldigt mycket liksom. Nu håller jag på med att se till att alla lägenheter är okej när spelarna kommer och se till att de har möblerna och framförallt de utländska hjälper ju lite så.
Så du skruvar IKEA-möbler?
Ja, det kan bli så. Sen liksom tar de till Skatteverket, hjälper dem med Försäkringskassan och visar vad de ska ha för hemförsäkring och håller på med alla idrottsförsäkringar. Men det är liksom se till att budgeten funkar. Behöver vi köpa in något? Behöver vi något? Det är väldigt mycket så här små grejer som man inte tänker. Liksom. Väldigt mycket små grejer. Men också som blir till det hela stora. Men det kan ju liksom vara allt möjligt.
Så man ser dig någon gång i framtiden så ser man dig som general manager i Tre Kronor. Men kanske inte i båset i Tre Kronor då. Är det så?
Ja, men så kan det bli. Absolut.
Ja. Vad har du själv? Vad har du för plan? Vad skulle du vilja landa någonstans?
Men det är det som jag inte har. Jag har liksom ingen plan alls, om jag ska säga.
Nej,
okay. Jag fick samma fråga på föreläsningen igår, men... Nej, alltså just nu ser jag har ju aldrig gjort någonting annat än hockey. Alltså jag ser mig inte kunna jobba liksom med
något annat. Sen är ju livet inom förening och idrott väldigt annorlunda. Alltså det är, man räknar ju inte direkt timmar, utan det blir väldigt mycket extra timmar och ja, men mycket helger som går bort och kvällar. Och det blir ju liksom ett helt annat liv än kanske ett vanligt jobb.
Det är lite sådär att om du har en jäkligt rolig hobby så råkar du få betalt för det också.
Ja, men så är det, absolut. Men jag har liksom inga drömmar och tankar på vad jag vill göra härnäst, nej.
Inte sådär liksom att det är, ja men, skulle du kunna tänka dig att vara general manager för 3 Kronor?
Ja, men det skulle jag, absolut. Jag har ju varit med i U18-landslaget några gånger och då har jag varit målvaktstränare och videocoach. Och det har ju varit jättekul. Sådana grejer känner jag mig mer bekväm med.
Ja. Mm. Eller ta ledarskapet som kommentator i hockey kanske.
Ja. Alltså, kommentator är också kul. Men det är inget så här som jag skulle vilja göra hela tiden. Jag tycker det är ganska bekvämt att köra någon turnering här och där. Kul att mixa upp det lite.
Mm. Det verkar kännas som att du har en bra blandning av alla möjliga grejer.
Ja, men det har jag. Och det tycker jag är kul. Det är roligt med många bollar i luften och få testa lite olika. Och samma sak är tråkigt.
Samma sak är tråkigt, ja. Och det kan jag hålla med om. Och vi brukar ju inte ha samma gäster och med samma bakgrund i den här podden. Så vi kommer till slutet av det här samtalet. Och tänkte höra lite med dig. Vem tycker du jag borde intervjua? Och det får ju gärna vara en hockeyspelare.
Mm. Jag kan ju inte så mycket annat än hockey. Så jag tänker, i 2 banor, det här kan du göra om något år eller så. Om du vill ha några poddgäster däremellan. Men det så tänker jag i Hanna Olsson, som alltid liksom har drömt om att spela i Frölunda sen barnsben, och nu kapten, första kvinnliga kaptenen då för Frölunda. Annars har jag Henrik Lundqvist. Mm. Jag får höra hans karriär och hur han har tacklat det här med att sluta med hockey nu och vad han gör idag och höra liksom hela hans resa.
Det hade varit oerhört spännande. Då måste jag bara fråga dig, finns han i Sverige eller bor han i New York?
Han bor i New York, men har väl sommarhus, vad jag förstod det som, här i Sverige. Så han är i Göteborg ganska mycket, tror jag, på somrarna.
Får jag ju ta chansen att åka över till New York och
intervjua. Det är väl inte helt fel.
Nej, det är ju faktiskt inte helt fel. Sista frågan, Kim, om det är någon som vill lyssna på dig mer, kanske höra något föredrag eller göra något annat, hur får man tag på dig?
Jag finns på Frölundas hemsida, finns jag på damtruppen, tror jag, finns både mejl och telefonnummer, men annars har jag Instagram, Facebook, där man bara kan söka på mitt namn.
Tack Kim Martin Hasson för det här snacket.
Tack så jättemycket.
Du har lyssnat till det 201 avsnittet av podden Spännande möten med mig, Gunnar Österreich. Tycker du att hockey verkar lite hårt? Då kan du slappna av, för i nästa avsnitt så ska vi flyta in i en betydligt mjukare värld. Du ska få träffa Marie Sammeli, feelgood-författaren som lämnade Sverige för Sydafrika och som sålt över 100 000 böcker. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän. Du tar något gött att dricka och diskuterar vilken plats i världen som känns riktigt god. Ha det gött!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.